Hej och hjärtligt välkomna till Kulturbarnen, avsnitt 103. Det är höst. Jag heter Pontus de Wolf. Jag är musiker och låtskrivare. Tack för mig.
Och jag heter Ida Thirén och jag är författare och kulturjournalist. Välkomna!
Välkomna! Mer ordning på dig, Ida. Det känns som att du är väl fungerande i systemet. Jag är på Gotland och driver runt liksom i olika tidevarv. Här känns det som.
Ja,
jag vet inte riktigt var jag befinner mig någonstans. Ja, jag spenderar, eller jag tillbringar min mesta tid i naturen och funderar på musik. Det är liksom där man kommer på de stora grejerna egentligen, i alla fall jag. Jag liar, jag gör i ordning inför vintern. Jag fixar och donar.
Och jag sitter på mitt frilanskontor i Stockholm och jobbar slavet igenom.
Ja, ordning och reda på
dig. Min dotter går på fotbollsskola. Ja, precis. Så det har varit, alla har varit nöjda på sitt sätt.
Ja, men kulturen når jag även hit så att säga. Och skojar du, har jag nåtts av kultur idag? Eller vet du vad det är för dag idag?
Nej, Samhain.
Det är ju dagen då den sista Beatles-låten släpptes.
Jaha, det var ingenting som jag hade top of mind om man säger så.
Men det var på mitt. Alltså, låt mig förklara. Vi har ju varit inne på det här förr, att det har släppts lite så här omfixade Beatles-låtar mellan varven. 1995 släpptes ju de här Free as a Bird och Real Love. Som vi
fick den som singel på min födelsedag, jag minns.
Oh, ja. Som då kom från en gammal kassett som John Lennon spelade in vid typ 1977, några år innan han sköts ihjäl, och skrev så här For Paul på. Och sen så de fick då den kassetten sedermera av Yoko Ono när de skulle sätta ihop sin långa dokumentär, och då så fixade de, så liksom la de på grejer så att det blev riktiga låtar på de här låtdemosarna som han spelade på sitt piano i New York. Men då alltså George och Ringo och Paul, men då fanns det en låt med där som var i för skruttigt skick, där liksom pianot överröstade sången hela tiden, så att det gick liksom inte att göra någon vettig produktion på det. Så de gjorde några tappra försök och sen så arkiverade de det, eller de liksom tappade gnistan lite grann. It's true. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. Och nu, i och med att de har jobbat med Peter Jackson i det här stora, alltså Sagan om ringen regissören, med sin dokumentär där de kan plocka ut enskilda ljud och sånt där med ny liksom AI-teknik, som jag visade här faktiskt. Kommer du ihåg det? För någon sommar sedan så gjorde vi det med en av de här John Lennon-demosarna. Så att man kan ta bort pianot helt och hållet, och då får man ju bara en sång. Och då sitter man ju med liksom guld. Då kan man ju lägga på och mixa hur man vill. Så då har de gått tillbaks till den som de inte... Alltså, han spelade in 1977, de övergav den 95, och så nu 2023 så har Paul och Ringo liksom färdigställt den. Och den släpptes då idag. I know it's true. It's all because of you. And if I make it through, it's all because of you. Det är ju en dramatik alltså. Den skulle liksom kunna heta låten heter Now and Then. Och texten är liksom i spåren av så här: Now and then I miss you. I know it's true, if I make it through it's all because of you. Alltså det är väldigt en berättarröst som liksom ger över ansvaret till någon annan för liksom, eller som förlitar sig på någon annan. Och så att, men låten skulle lika gärna kunna heta så här, Closure for Paul. För att de aldrig fick...
Har de liksom, bråk då, precis innan?
De hade ju bråkat sen breakupet där, 69. Men sen liksom blivit kompisar. Men det enorma traumat är att de aldrig fick skriva musik ihop. De fick ju liksom inte göra en reunion eller komma överens eller liksom komma över sina grejer. Mm. Sina issues. Men det här blir ju som att så här, John Lennon sjunger ur Paul McCartneys perspektiv. För det är ju Paul som saknar John. Men John sjunger att han saknar Paul.
Mm.
Så det blir väldigt, väldigt melodramatiskt. Men också väldigt, väldigt fint. Och liksom som med allt som det är med Beatles, varför man älskar dem över allt annat, är att det liksom är inte ett band med låtar, utan det är liksom en storytelling om ett band. Eller så här, vänskap och kärlek och brotherhood och typ samarbete och konstnärskap. Det är mycket speciellt. Så för oss då som har dykt huvudstupa ner i det här hela vårt liv, så är det ju liksom en... Ja, den har också lanserats som The Last Beatles Song sen någon vecka.
Liksom,
för att det är sista gången som alla fyra kan liksom aktivt ha lagt sitt strå till stacken. För trots att då George dog 2001, så spelade han gitarr på den här inspelningen då, 95. Så att hans gitarr är kvar, så att säga. Så det har varit min eftermiddag. Ja. Den släpptes klockan 3 nu i eftermiddags, och nu är klockan 5. Jag har lyssnat på den många gånger.
Vi får väl se om det är sista låten. Alltså, det tycker jag aldrig, tar aldrig slut på de här, säkert med AI. Det är ju, man vet aldrig vad de kommer hitta för någonting och fiska fram.
Nej.
I demolådorna.
Nej, men det är helt sant. Det öppnar ju verkligen, men det är också på något vis så ställer det också frågan så här, vad är en låt idag? Och vad var det för 50 år sedan? Liksom?
Mm.
Det är så himla... Vad tänker du?
Nej, lite annat spår. Jag vet inte om det passar ihop, men jag hade en lång... Jag ska bara berätta då att jag är preface. Att jag är väldigt lite upplyft faktiskt, för att jag känner att jag börjar bli klar med min bok.
Wow!
Jag har hittat nu också vem jag vill ska vara redaktör, och den redaktören har läst och vill vara redaktör, och min förläggare tycker att det verkar vara okej. Så att det känns jättespännande att vi börjar närma oss den punkten kanske då, när man kan lämna vidare och få lite rejäl feedback, inte bara övergripande, utan liksom någon som hjälper en att sitta lite mer.
Gud vad härligt!
Ofta är det ju flera steg. Det är lite olika hur det går till, men generellt sett så finns det ju ofta flera steg, att man kanske har en development-redaktör som kanske är lite mer övergripande, så här, men tänk så här, eller det här funkar inte, eller liksom så här lite mer. Och det kanske min förläggare har agerat nu liksom. Och sen är det ganska vanligt att man då har någon redaktör som sen sitter lite mer i detalj och flyttar på stycken och funderar och pratar och sådär. Och sen kanske man har en till redaktör som sitter och bara och petar i meningsbyggnad. Alltså det beror på hur mycket resurser förlaget vill lägga in och sådär. På engelska kallas det för line editor, och det är typ, jag har varit en debatt om det här kring att förlagen inte vill liksom lägga pengar på en line editor och sådär.
Berätta igen, vad gjorde en line editor?
Alltså de sitter med rad för rad helt enkelt och tittar på texten. Som är språkligt och sådär. Och då, det är ju lite dyrt såklart. För då får man betala en till person kanske 30 000-50 000 på faktura. Liksom. Så det är klart att det är sån grej man kanske inte gör om man inte verkligen vill lägga pengar på någonting.
Nej. En korrekturläsare? Liksom.
Nej. Innan dess.
Mm-hmm.
Så de som verkligen sitter och liksom tittar på meningarna och liksom verkligen går in i detalj på språk och sådär.
Mm.
Sen kommer det vara en korrekturläsare, men det är ju mer, då är ju nästan texten klar. tänker jag. Då är det ju inte så mycket feedback kanske man ska sitta och hålla på med den. Ja, så det finns ju, man kan ha hur många redaktörer som helst. En redaktör är ju inte, alla redaktörer är inte lika mycket värda, så att säga. Mm. Eller lika mycket värda, men lika, har samma funktion. Men jag låg då, jag var lite så glad, för jag kände så här, nu börjar jag närma mig. Och det är lite som när vattnet, jag läste en krönika, kan det vara Alex Schulman? Eller någon av de där grabbarna i DN, jag vet inte. De är lite så här, Anvalden och Schulman, det är lite,
ja,
lite
ja. Ihop. De som har inget ångest inför dem. Sina kommande böcker.
Exakt, inget ont om dem, men de är lite grann flyt ihop i mitt huvud. Men de pratade om åldrande, så här, att vattnet sjunker ner i badkaret, att det går snabbare och snabbare när man närmar sig slutet. Precis som att vattnet går ut snabbare och snabbare och korkar ur. Liksom. Och så där tycker jag verkligen inte det. Jag tycker tiden går mycket snabbare. Jag hade förresten en liten parentes här då. Jag hade en konversation igår. Var det tre människor som jag pratade med som jag sa, men jag har frilansat i 12 år. I olika sammanhang. Och alla reagerade liksom helt chockerade typ. Och jag var så här, vad är det som är förvånande i det jag sa? Och jag insåg att, jag fick liksom bena ut, vad var det jag har sagt som är konstigt? Och jag insåg att alla jag pratade med var så här mellan typ 29 och 33 kanske. Så en teori är ju då att de tyckte att 12 år var fortfarande länge liksom. Och tänkte inte på att jag då är lite äldre än dem. Inte mycket, men liksom tillräckligt mycket för att 12 år ska vara att jag fortfarande var vuxen för 12 år sedan. Jag var inte tonåring liksom. Nej. Så att, det är ju en tolkning. Eller så är det så här, det var jättekonstigt att vara frilans 12 år, jag vet inte. Hade någon sagt till mig bara, jag har varit jurist i 12 år, hade jag ju inte varit chockad liksom. Om någon som närmar sig 40 har varit, det blir ganska så, det är väl klart det har varit det. Så att, men för mig, jag har insett att 10 år för mig är inte så mycket längre. Och det var det ju verkligen när jag var 30. 10 år var ju extremt mycket när jag var 30. Nu är det ju bara 10 år av vuxenliv, av mina 20 år av vuxenliv. Då var det mina enda vuxenliv liksom. Men apropå den här metaforen då, och så det här känner jag också med min bok, att så här, ju närmare jag kommer slutet, desto snabbare går det. För att plötsligt faller allt på plats som man har suttit och funderat. Så här, hur ska jag rela ut det här? Hur ska jag förklara den här grejen? Och så bara, men nu har jag ju nämnt detta här. Då kan jag ju nämna det här. Ja, ni fattar kanske att det liksom blir lättare och lättare ju närmare man kommer att bli färdig. Så det känns väldigt spännande mot slutet att jag känner att jag börjar närma mig det. Alltså jag var ganska glad och liksom längtade efter att gå in till mitt frilanskontor varje dag och vill sitta hela tiden och sådär. Suttit upp på helgerna och...
Jag fattar. Då känns det också som att jobbet man puttar in blir någonting rejält också.
Ja, eller att man liksom... just det. Man ser framåt rörelse, inte det. Bara det här. Jag har hållit på i 4 år med den här boken och kände att ingenting har hänt. Liksom. Man sitter och bara harvar. Det känns som att det aldrig kommer ta slut. Men nu bara, nu ser jag enorma framsteg varje dag. Precis som du säger. Så jag har varit på ganska så här, glad, men positivt humör.
Det är som att ni kan springa tillsammans lite, du och boken. Att ni ser målet.
Ja, vad fint. Precis. Vi svingar tillsammans
hela rasen. Du kan peka till, titta där borta. Vi springer dit.
Nej, men alltså, då pratade jag lite med min kille om det här i natt. Och jag var jag är så glad. Han är så glad för min skull. Han är så gullig och det uppskattar jag så mycket. Och då sa jag det. Alltså, det är ju verkligen, jag tycker man märker att det finns olika strategier hos författare. Att antingen gör man som jag, att man håller på skitlänge med varje projekt. Min förra bok tog 10 år, den har tagit 4 år. Och liksom håller på. Och jag var så här, hur många böcker kan jag skriva i mitt liv? Jag vill ju skriva många böcker. Så jag har börjat räkna mycket så här, eller ofta under åren tänkt så här, hur många böcker hinner jag skriva? Om jag har tur kanske jag är hälsosam tills jag är 80, eller tillräckligt hälsosam för att kunna skriva. Jag behöver inte vara frisk i kroppen, men tillräckligt klar för att kunna skriva tills jag är 80. Det är ju inte ovanligt att författare skriver till 80. Då har jag liksom 40 år till, lite drygt. Det är ju ner att skriva, kanske, vad kan man skriva? 3 böcker per decennium. 12, verkligen. 15 kanske. Men det finns ju också andra författare som... Jag läser en författare nu till exempel. Vad fan heter hon nu då? Ja, jag får kolla. Som har släppt 30 böcker. Och hon är typ 50. Så hon släpper en bok om året. Och då blir man lite så här... Okej, hur jämn kvalitet kan de här hålla? Alltså det är nästan omöjligt att hålla samma verkshöjd om du skriver skönlitteratur. Så menar jag inte så här genre, crime, där det ska vara lite så här förutsägbart. Utan verkligen så här, det ska vara litterär litteratur. Det måste vara jättesvårt att hålla samma höjd på allting om man släpper en bok om året. Men jag uppfattar att det finns liksom författare som pumpar ur sig böcker. Men det är väldigt svårt att... Det blir ju kanske inte alltid lika samma höjd på det här. Om man har 4 året. Alltså, det går liksom inte. Men då blir det ju en annan stil. Och nu kom jag in på demoämnet här då. Mm. Att, och då sa min kille, som han är så klok ibland, han bara, men alltså, det kanske är lite samma skillnad som så här, när man skickar in demos, alltså att man har lite den här, och jag tänker i efterhand att, att det blir som ett, mer som en övergripande bild av en massa demos liksom, på något sätt, än att man då väntar och kämpar på en bok som tar 5 år, som verkligen är så här, det här är det bästa jag kunde göra. Mm. Och det är ju 2 olika tekniker, tänker jag. Att man antingen då liksom satsar allt på ett kort, eller att man bara pumpar ut sig grejer. Och jag kan vara lite avundsjuk på dem som är så otroligt produktiva. Men typ, jag kan verkligen beundra det folk som är så. Jag bara önskar att jag också var så där snabb på ett sätt. Men det är bara inte hur jag jobbar, helt enkelt. Jag måste sitta och liksom harva och putsa och fundera. Och sen, jag gör mycket research också, såklart, som tar mycket tid. Liksom. Men det är som att det finns olika sorters författare. De som är jättesnabba och bara kör, typ. Eller de som kanske behöver sin tid.
Nej, men det är så svårt, för att det är svårt att veta, för att vissa kan ju inte bara välja att göra sina grymmaste verk liksom, utan måste liksom färdigställa allt de påbörjar. Alltså att man får liksom, för att en låt eller en bok kan ju vara så här, att man börjar tänka på någonting som kreatör, att man så här, ens intresse går mot ett håll och så här, nu måste jag undersöka det. Och då kan man ju antingen så här, bara nej, men det blev inget bra, jag förkastar det och så går jag på nästa grej. Och att man har möjlighet att släppa det redan på ett skissstadium. Men andra kanske inte liksom jobbar med den urskiljningsprocessen, utan att man bara så här, allt får komma ut, jag måste färdigställa allt för att kunna gå till nästa grej. Och så liksom, för att liksom komma till hittarna, så måste jag även släppa de här liksom mellanlåtarna. Och som du säger, alltså det är ju ett vinnande koncept för i längden, långsiktigt. För att det finns ju, om man har liksom ett livsverk, så här, a body of work, då kommer ju saker att belysas vid olika tillfällen. Alltså det kommer ju vara skivan du släppte 1987 som var jätte liksom sågad då. Den kommer ju bli intressant 2014, för att den var med i en indie-rulle då. Eller liksom, man har ingen aning. Man är ju väldigt svår att, det är svårt att vara domare över det där själv liksom.
Ja, men samtidigt, man är också lite grann beroende av hits, tänker jag. För jag menar, kolla på Joyce Carol Oates, som är så hyllad och har släppt, jag vet inte hur många böcker, liksom snackar 30-50, jag vet inte. Men jag kan tycka det är svårt med henne, för att var ska jag börja? Jag har bara läst ett fåtal av hennes böcker, för jag känner mig lite så här överväldigad, typ. Men det, hennes största hit är väl Blond, kan man ju säga. Alltså, den har vi många läst, men jag tänker att de flesta författare som blir ihågkomna liksom i efterhand har ju haft en hit. Tänk dig typ så här, F. Scott Fitzgerald. Vilken bok har alla läst? Jo, Great Gatsby. Jag vet inte hur många böcker han har släppt, och de är ju ganska ojämna, så vitt jag förstår. Jag har försökt mig på några stycken andra, Tenderest the Night och sådär, men jag tyckte inte den var sådär kanon liksom. Men alla kommer ju ändå komma ihåg den för alltid, för att han har skrivit en megahit. Och det är ju svårt om man är en författare som skriver liksom många så här halv... Det blir en annan upplevelse. Det blir så här, många böcker som är bra, men de blir mer som ett landskap kanske, än typ enstaka bomber. Ja, och jag vet verkligen inte vad som är bäst. Jag kan vara avundsjuk på dem som bara så här kör typ. Ja. Samtidigt som jag också blir lite, man blir också lite så här, vad ska jag börja? Jag vet inte. Det är många olika saker. Det är olika metoder helt enkelt.
Ja, och vissa författare är man ju intresserade av att veta var de befinner sig just nu. Då blir ju inte liksom ens kritiska öra riktigt lika liksom skarpt. Alltså det är mer att man vill säga, vad befinner hon sig i livet just nu? Jag läste till exempel den här 15 år av den norska författaren Vigdis Hjort, som kom ut nu i höstas. Har du hunnit läsa den?
Nej, jag har faktiskt inte riktigt hunnit. Jag är inte riktigt uppdaterad i min Vigdis Hjort läsning.
Nej, men jag tyckte om flera av hennes. Alltså hon behandlar ju mycket liksom familjeförhållandena, och hon har, Arv och miljö är väl hennes liksom megahit där från 2016. Och Är mordöd heter en annan. Så här, familjeförhållanden och väldigt, väldigt så här, starka känslor och sådär. Lite självbiografiskt. Och den här, den här nya då som heter 15 år är en mycket liksom smalare bok eller vad man ska säga. Alltså den är verkligen i väntan på nästa stora verk. Och så där, fast jag gillade den skitmycket så att jag skulle inte vilja liksom ha den oläst. Men den är verkligen så här, ja men den stora romanen kommer sen. Och så där var ju Joyce Carol Oates också när jag så här älskade att läsa henne. När det var så här blond och sen kom Fallen och sen så var man tvungen att gå bakåt och så här innan nästa bok kom och så här. Och sen men och så då kan ju verkligen ens så här kritiska hjärna gå och lägga sig en stund om det är någons vars hela liksom ja just body of work är det man faller för liksom.
Man kan ju gå in i en värld liksom. Men risken när man jobbar som jag gör då, att man verkligen lägger jättemycket tid på varje projekt, så är ju att det verkligen kan misslyckas. Alltså har du släppt 4 böcker på ett år, då är det så här, kul om något lyckas, men man kan också bara, jag bara kör. Typ, så här, det är inte hela världen om allting inte blir, tänker jag. Nu vet inte jag hur hon tänker, Anna Dugan tänker på specifikt, men jag kan tänka mig att man bara säger, men det gör ingenting ifall inte alla blev liksom samma. Jag är ju så här, fuckar jag upp den här boken som jag på med 4 år, då kommer jag känna mig som otroligt misslyckad. Alltså det är verkligen, man tar ju väldigt mycket risk på det sättet, att man står ju och faller med det här enorma projektet, så kanske det tar 5 år till innan nästa bok släpps. Liksom. Har det gått ett decennium plötsligt, så har inte gjort ett piss. Liksom. Så att, det är väldigt riskabelt att ha den metoden.
Ja. Alltså, men känner du att du liksom masserar tills det blir bra? I din process? Alltså
jag vill verkligen att det ska... Men också har jag så mycket research i mina projekt, så det är det som är problemet. Alltså jag har så stora ambitioner med allting. Hade jag jobbat lite mer på att skriva om samtidsgrejer, där jag inte behöver kolla upp någonting, då kanske det hade tagit mig ett år att skriva. En bok som jag vill lyfta fram i den här konversationen är Nino Mix nya bok Vulkan. Mm-hmm. Nino Mick är känd även som spoken word-poet och sådär. Och använde hen som pronomen, så det är därför jag gör det nu. Är, jag tror, född... i alla fall, yngre 30-årsåldern. Så ung i förhållande till författarrollen. Och blev tidigare nominerad för sin diktsamling till, jag tror, Borås debutantpris. Och den här romanen utspelar sig... på tidigt sekelskiftet runt 1909 under en jättestor strejk, och det är på en tändsticksfabrik i Tidaholm, och det är inte så jättelångt från där jag växte upp, men boken är skriven på dialekt, måste jag förvarna, och det är en styrka och en svaghet i den här boken, för att man måste verkligen förhålla sig till och köpa det här, alltså den här dialekten då, som jag inte riktigt kan identifiera i mitt huvud, måste jag säga, men på något sätt så man köper det liksom, när jag gjorde det.
Så där var ju den där Shaggy Bane också, den här skotska tragiska boken.
Svårt
den
att översätta. Liksom,
ja, men den liksom, jag läste den på engelska, och den skriver ut Glaswegian, eller liksom den
det är dialekten.
Och det är också lite så här förringande på något vis. Eller just eftersom, om man liksom beskriver en typisk regional liksom fenomen eller tragedi eller så här, så kan det bli lite förminskande. Att liksom...
Alltså det är inte riktigt hur jag tänkte, men det blir ju, man pekar verkligen ut dess andrashet, och sen ifall det är bra eller dåligt, det är ju upp till läsaren lite grann, men jag måste bara säga att jag tycker den här boken var ett exempel på någon som verkligen bara, man känner att man har gått hela vägen med sin research, det har verkligen, man kan känna att man har gått above and beyond, som man säger på engelska. Otroligt imponerande, och det här är ju en tid som inte har skrivit så mycket om, så jag kan bara tänka mycket jobb den här personen har lagt på att göra research, alltså kudos, verkligen, alltså jag tyckte det var, jag är också intresserad av den här perioden i min egen skrivande, to be continued, men jag vet ju hur lite som finns om det här, så jag är jätteimponerad av researchen, och jag tycker det var spännande bok att läsa. Och så det är faktiskt jätteimponerande. Det handlar om 4 stycken unghinkar. De är ju ungsocialister, eller så anarkistiska socialister, som var väldigt populära då. Det var ju lite så här samma tid som ryska revolutionen, och det var ju extremt mycket kommunistiska strömningar i Sverige, och sossarna ansågs ju vara liksom konservativa, utan det var mycket så här vänsterrörelser som var väldigt radikala, och de strejkade, och det var en massstrejk. Och den har ju inte beskrivits så jättemycket, så att det var jättekul att läsa en roman som handlar om den här tiden. Så den kan jag ändå tipsa om man är intresserad, särskilt av sån här gediget researchjobb. Verkligen superimponerande. Det måste ha tagit många år.
Ja.
Oh.
Här på Gotland så softar jag emellanåt med en fantastisk bok som heter Himlen nära. Som är en ny snackis. Det knyter ihop alla de här sakerna du berättar om. För att det är Lo Dagerman, alltså dotter till Stig Dagerman och Anita Björk. Mm-hmm. Som har skrivit en bok om det parets konstnärskap, livskamp och kärlek. Och det som är så fascinerande med är att då Lo Dagerman är dotter till de här två och föddes 1952 och skriver den här boken om sina föräldrar då, alltså nu när hon är 70.
Okej.
Och Stig Dagerman är då poet, författare och manusförfattare på teatern och sådär på 40-talet, 40-50-talet. Och han träffar där Anita Björk som är stor skådespelerska.
Ja, just det.
Precis. Mm. Dramaten och Bergman och Hollywood och Gregory Peck. Och de blir ett par och är tillsammans så här 4 år tills han tar livet av sig. För han är lite,
lite
vissen på det psykologiska planet.
Mm. Han har inget frilanskontor. Det där var jag innan mitt frilanskonto.
Han är ingen som supportar dig som Gabriel. Eller som Gabriel supportar dig. Förresten, jag måste sticka emellan här. Du har Gabriel, jag har Elsa. Man måste som konstnär ha en supporter som supportar dig så som Liam Gallagher supportar Beatles. Han skriver så här om nya Beatles-låten Now and Then. Så att det inte ska vara någon tvekan. På Twitter då idag. Now and then, absolutely incredible, biblical, celestial, heartbreaking and heartwarming. All at the same time, long live the Beatles. The Beatles could shit in my handbag, I'd still hide my polo mints in there. Alltså så mycket ska någon tro på din konst. En sån person ska du ha nära dig. Då skulle du aldrig behöva tveka något mer, Ida. Kör.
Bajsa i deras väska. Ja. Mm.
De ska fortfarande ha sina mintpastiller där i.
Ja,
men det är en fantastisk bok. Så att hon gör ju den här researchen liksom nu när hon är 70 år då släpper hon den här boken om sina föräldrar och lär känna honom och sådär. Och han hamnar i sådana här, och så hamnade han i en feberyra där han skrev sin roman Bränt barn på 3 dagar.
Okej, den har man ju. Ja, just det. Mm.
Den har man ju inte, den feber.
Den har man ju. Jo, men jag tror jag har läst den, men jag blev osäker. Jag tror jag läste den på gymnasiet.
Ja, men den är verkligen helt fantastisk. Och den är så himla bra upplagd. Alltså, hon skriver ju jättebra. Hon är kulturbarn, hon har ju mycket att brås på. Och det är liksom generational kulturbarn. Det är så här, Anita Björk växer upp med en pappa som är violinist och hennes morfar är så här arkitekt och ritar bland annat Nordiska museet. Så att det är bara så här mega fet kulturstatus på allting som nämns i den här boken. Jag parallellläser den faktiskt med att lyssna på inläsningen av Britney Spears bok The Woman in Me.
Högt och lågt.
Ja, verkligen. Det är en otroligt dålig bok. Den är dåligt översatt. Jaha, och så är den oinspirerande inläst. Det är riktig skit faktiskt. Jag vet inte vad jag trodde. Jag var så här sugen på att vara i Britneys glittriga värld lite grann.
Mm.
Men den är verkligen så här, om jag får parafrasera snabbt så är det så här. Och så sökte jag in till Disneyklubben och när jag fick det och började jobba på måndag så träffade jag en kille där som heter Justin Timberlake. Och en tjej som också sjöng som heter Christina Aguilera. Och en gång så hade jag inte pengar till taxin som min mamma hade åkt dit med. Och då sa Justin Timberlakes mamma, här, du kan låna pengar av mig. Och så fick jag det. Alla var som en enda stor familj. Alltså det är bara så här, man bara, vad fan händer? Det är liksom ingen, det finns ingen till liksom tempoväxling eller så här uppe. Inför,
det är nog första gången jag hörde dig verkligen vara kritisk mot någonting.
Ja, men hon är på avstånd. Så. Men sen samtidigt, så man vet aldrig med Britney, så här, är det Hemingway? Är det här bara ett sätt att så här, skala bort det oväsentliga från en historia? Men det är märkligt.
Det räcker inte, det måste bli konst också.
Ja, Men hon måste, jag tänker med henne dansande med knivar samtidigt. Naken dansa med knivar. Så kommer det liksom make sense. Och då, nej men som sagt, alltså man vet inte vad en bra spökskribent skulle kunna ha gjort med det här. Jag förväntade alltså, mig det, väl blond, men fick inte det.
Ja. Jag väntade mig blond. Nej, men alltså, jag bara säger, apropå det här med att lägga väldigt mycket tid på sitt konstverk. Jag var på Danilo Stankovic, som är svensk konstnär, boende i Malmö. Han hade en utställning på Stensen Berliner i Stockholm. Och jag skrev om det lite grann i Art Notes. Men framförallt var jag bara där på besök. Sen kände jag att jag måste skriva om det här, för det var så bra. Och det var helt otroligt, för att han har inte ställt ut något på typ 7 år. Men gjort de här konstverken, jag tror det var 5 enorma tavlor, vi snackar 4-5 meter, jag vet inte exakt, men flera meter höga. Och de är så mäktiga och fina, och de gjorde med en särskild så här teknik, så här små streck, liksom så streck han har gjort, så streckteknik, som måste tagit hur lång tid som helst. Och tydligen var det här allt han har gjort de här åren, om jag förstod det rätt. Men tydligen verkar som att han har gått igenom en ganska djup, introspektiv period, om man säger så. Förhoppningsvis inte bränt barn, men jag vet inte några detaljer. Men jag förstod bara att det har varit liksom en lång period av inre arbete, och det här kom upp och jag kände bara wow, alltså det här guldet han har hittat i den här grävandet, otroligt fint. Det är liksom så här mystiska, spännande, mytiska landskap med liksom känsla av så här gamla tempel och liksom kvinnor som vars händer på att brinna upp, alltså jättefint. Det finns bilder på nätet och sådär, men om det man är i Stockholm så vill jag tipsa om att besöka, för det jag tror det håller på lite till i alla fall. Så tips att besöka om man är där.
Det låter lite som pointillism.
Ja, eller precis. Liksom lite
expressionism på något sätt.
Ja, något sånt där. Fast ändå liksom nästan neonaktiga färger. Så väldigt modernt, men ändå något klassiskt i greppet som jag tyckte var väldigt fint. Gud, vad härligt. Jag har också varit på... Jag har varit så mycket konst. Alltså. Jag var bjuden till Rodebjerg, och hon hade bjudit in Hans Berg och Nathalie Djurberg, konstnärsduon, att hålla ett artist talk i butiken. Därmed. Så jag blev inbjuden. Men det var också jätteintressant att lyssna på, för att de har ju väldigt intressant dynamik, de två. Han gör ju ljud och hon gör ju skulptur. Och hennes arbete tar ju otroligt mycket längre tid än ljud. Men de har ju jobbat ihop liksom i 20 år och var tidigare ett par, men nu jobbar de bara ihop som vänner. Och han bor i London nu och hon bor i Alingsås. Och han åker till Alingsås liksom ett par veckor i månaden. Så det var jätteintressant att höra deras... de pratar om det här. De har ju fått ganska mycket uppmärksamhet internationellt och gjort även mycket samarbete med typ så här Prada och liksom såna grejer. Och jag skrev om deras utställning i Los Angeles. Jag var där då när de hade sin utställning i Los Angeles. Så det här var lite samma... Jag kände ju till mycket, men det var jätteintressant att höra samtalet. Så det har jag också varit med om. Och sen har jag läst otroligt mycket böcker. Så det har jag, kan jag också tipsa en liten snabb lista. Och sen har jag också varit på utställningen Fotografiska. De har en utställning om hiphop-foton.
Oj.
Hiphop-historien.
Ja, det är ju...
Och det var ganska kul, för att nu var det några veckor sedan, men vi har inte poddat på det taget. Men det var i alla fall en sak för den här, och då var det ju hiphop-foton, mycket amerikanska då. Men det var ju svenska hiphop-personer som var där och representerade typ ametist och sådana här personer. Och så plötsligt mitt i alltihopa så bara, kan ni gå in i det andra rummet? Då är det Petter och I&I som uppträder låtar från hans skiva Bananrepubliken som kom för 20 år sedan. Och de körde verkligen såklart, alltså de låtarna som man kände igen då. Så det var jättekul. Men det roliga var att Petter, det var så här bilder på den bakgrunden när man såg honom, han var typ 25. Men han såg ju exakt likadan ut. Alltså, det var ju så ingen, han hade gått 20 om han såg likadan ut. Så det var lite kul. Men det var så här, hiphop i Sverige firar vad det var, 50 år eller 20 år eller vad de nu då till med. Så det var liksom att någon slags, de hittade någon slags firande där. Men så det var för att uppmärksamma den här utställningen. Men det var kul. Och om man gillar hiphop så tycker jag absolut att man ska besöka den här utställningen. Det var ingenting så här mega konstnärligt, kanske inte var så här chockerad, men det var ju ändå lite kul och nostalgiskt om man är intresserad av den här perioden.
Men jag tror ametist har liksom happenings där, typ på fredagar i samband med det här, eller någonting sånt. Man kan kolla upp det om man vill lite. Jag har ju också varit på lite utställningar, fast i den andra stan, Paris, som vi brukar rapportera från.
Ja, i vägglusarnas huvudstad.
Vi såg inte till dem. Jag är mer utav, tror nu att det är en så här rysk smutskampanj, smutskastningskampanj. Oj. Inför Oj. OS för att liksom avleda från att ryska idrottsmän ska förbjudas att delta eller inte. Det är min
Men
teori.
Men gud, vilken konspirationsteori.
Ja, tack för mig. Men det var i alla fall inte ett ord, inte en skylt, inte en liksom, inte ens ett rykte om de här väl på plats. Utan det var väl liksom
inte
bara...
Inte en fluga för när.
Nej, precis. Det var väl bara en Facebook-status som brydde sig om det här.
Mm-hmm. Det kanske blir lite anyway. Kallare nu också, det kanske är lite mer. Ja, okay.
Ja. Vi var ju liksom beredda på regn och jag skröt om att jag skulle till Rothko-utställningen här i den här Louis Vuitton Foundation borta i skogen i västra Paris. Där.
Jag har Rodebjerg, du har Vuitton.
Ja. Ah, mm. Men våra planer blev totalt benen sparkades bort under dem på grund av att det blev extremt vackert väder medan vi var där. Det var liksom... Så vi kom inte in på så många museer som vi hade tänkt oss. Så Rothko får vänta. Men vi var på det otroliga museet Orangeriet. Eller det heter Orangeriet bla bla bla, någonting. Ganska nära Louvren. I den här avlånga parken som ligger mitt i Paris. Vid Place de la Concorde. Typ. Har du varit där?
Jag försöker tänka, men jag tror inte att jag har varit där. Jag har varit på platsen eller Concorde, men jag har inte varit på orangeri.
Nej, men det är roliga, och varför det är ett orangeri, det är för att det designades och byggdes någon gång på 1910-talet i samarbete med Claude Monet, som då var etablerad konstnär där och hade sina Necros Gardens i sin Necros Garden utanför Paris. Och han designade ett meditationsrum där. Två stora ovala salar där han har liksom målat välvda tavlor som är så här 20 meter långa längs med alla väggar i två stora rum. Som är så här Necros motiv eller från hans trädgård. Och det är roligt för att man försöker imitera det här på... med en resande utställning som just nu går på Artipelag. Om du har sett. Det här när man liksom projicerar hans verk i stora rum. Och så ska man sitta Jaha. På knä och meditera och sådär.
Ja, ja.
Men det här var ju liksom the real deal. Och det var helt breathtaking. Man måste vara där vid öppning om man inte ska ha liksom 1000 turister som står i vägen för tavlorna. Men då kan man komma dit och andas och njuta av... det fantastiska solljuset som kommer in i en cykel då, liksom uttänkt från hans sida. Och det här museet föll i glömska för att han tillhörde då expressionisterna och tillsammans med Cézanne och allt vad de hette i Paris på den tiden. Och de blev ju helt ute så fort så här, dadaisterna och modernisterna och Picasso och de här kom in och började göra liksom mer abstrakt konst. Eller liksom utveckla det psykologiska. Så att det bara stängde och höll på att förfalla. Skadades Aha, i kriget oj. Och allt där. Och liksom var ingen... Alltså, folk var så liksom demonstrativa i sin konstsmak på den tiden. Att de så här vägrade gå dit. Så det var liksom helt tomt bara.
Oj.
Men sen så liksom återfanns sig intresset och det renoverades för några år sedan. Och nu är det här liksom världens dyraste konst. Och det roliga är att den har en liten så här perfekt samling från den tiden av de stora konstnärerna i Paris. För att de var så här jättebilliga då. Så de bara liksom låg kvar i källaren. Så att utöver Sjukt. De här två liksom... extrema verken så kan man ju även se då Picasso och Modigliani var en tillfällig utställning av där nu och liksom ja, alla som bodde i Paris på den tiden.
Men det är så intressant när saker är så mycket en del av sin tid på det här sättet. Alltså Och sen kanske du kommer tillbaka, men du kommer tillbaka på ett nytt sätt, som någon slags revival. Jag tänkte på, när jag var på den där hiphop-utställningen så såg jag Frej Larsson och Herbert Munkhammar. Och de var ju väldigt centrala figurer i svensk hiphop under en speciell period. De är ju lite gamla som mig, i alla fall Herbert är som mig, men
Maskinen
alltså,
och
ja, precis, man är Maskinen och det var liksom Slagsmålsklubben, alltså det var massa olika konstellationer med olika medlemmar, men det var liksom samma grupp människor. Far och son var ju med Simon Gärdefors och Frej Larsson och alltså ansiktet var väl också Oskar Lindros, va, och Herbert Munkhammar tror jag. Alltså det var ju liksom samma människor som hade massa olika band och dominerade faktiskt lite grann svensk hiphop på den perioden,
eller
Afasi och Filthy. Ja, precis, Afasi, just det. Afasi är Herbert Munkhammar, eller? Nej, Afasi, Afasi.
Ja, nej, det är han. Och Filthy är ju
är det
Magnus Lidehäll. Alltså som har gjort Mapei och Cinnamon Say och Swedish House Mafia. Ja,
ja, men liksom hey, det var det var bra, good call. Nej, men det var liksom ett gäng som höll på mycket. Och jag minns, jag var på Emmaboda-festivalen. Jag tror kanske det var den första Slagsmålsklubben-spelningen. För de tror jag formades typ på Emmaboda, tror det, året. Alltså typ Frej Larsson bara, jag vill vara med. Liksom. Jag vet inte riktigt, men det var något sånt där. Jag var där. Men i alla fall, jag minns bara att här, de har liksom varit väldigt centrala under många år då. I alla fall runt 10-talet, liksom. 00-10-talet där. Men liksom kanske inte har riktigt samma position idag. Men de har ju, det soundet var ju väldigt starkt för den perioden. Alltså det var väldigt så här elektrobitigt så här. Alltså så här. Och det var så intressant att tänka på det nu. För att jag såg bara, just det. Det här var ju verkligen jättestort då. Om man kollar på den här våldtäktsman-låten Trigger Warning. Enormt, vet du, hur många miljoner streams som helst på Spotify.
Alla som inte dansar är våldtäktsmän.
Ja, och den kom ju såklart på Spotify efter den släpptes. Jag menar, den släpptes fanns för knappt på Spotify. Så att man kan ju bara tänka sig hur mycket den har spelats utanför Spotify också. Så att men det är bara intressant att i efterhand kommer man att tänka på att jag kan redan se så här lite grann att okej, det där var ett sound, det där var en period som lite grann är slut typ. I kulturrådet när jag jobbar med det, med böckerna, då pratar vi ofta om, för att söka klassikerstöd så behöver förlagen ofta ha ett liksom avslutat författarskap. Och då är det oftast att någon har dött, liksom, att man säger okej, den personen. Men på något sätt kan man ju se det ibland inom musik mycket tidigare. Nu säger jag inte att de har avslutat, men generellt att man kan ju se så här att folk, det är intressant att man ser hur någonting börjar forma sig. Vi pratade om tidigare, att man pumpar ut sig i sina böcker eller sina låtar och liksom kör. Och sen så plötsligt börjar det så här, när tar det slut och när kan man titta på det som en helhet? Man kanske inte kan förstå det som en helhet förrän 20 år senare eller efter någons död.
Eller Beatles, 70 år senare kanske.
Nej, men man måste liksom se det så här, på något sätt lite så här avslutat eller på något sätt för att kunna riktigt förstå eller uppskatta eller greppa det. Ja, alltså, folk kanske inte riktigt förstår vad jag försöker göra förrän om 50 år. För de bara, aha, nu ser vi Idas 15 böcker. Nu börjar vi se ett mönster här. Liksom. Men jag vet inte, det finns något intressant med det här, tycker jag. Sen kanske det kanske ändå att de gör en comeback med ett helt annat sound som känns liksom. Men, så det är ingenting om dem egentligen. Men jag fick mig bara tänka på det här. Alltså när det förknippas väldigt starkt med en viss period och man har en viss era i soundet. Och men The Beatles var väl lite så också, att det var ju en ganska kort period som de faktiskt höll på. Sen så slutade de ju göra musik.
Ja, visst. Eller de gick solo, har jag hört.
Just det, ja. Det finns han, Paul McCartney. Ja, nej, får jag bara ge några boktips? Det går snabbt, jag ska inte lägga ut orden. Jag tycker att jag vill tipsa lite om några böcker som jag har läst. Bland tycker jag Ylva Gripfeldts Det gudomliga tillståndet. Det är en diktsamling, men den är väldigt tillgänglig, skulle jag säga, även för folk som inte är vana att läsa lyrik. Den handlar om ett barn som blir utsatt av någon slags, tipsade om det här i förra podden. Det känns som att jag har sagt det här förut. Förlåt, stryk.
Jag tror inte det.
Nej, okej. Okay. Ett barn som är utsatt för någon slags våld eller övergrepp, man vet inte riktigt, så det är inte uttalat. Men det är en känsla av så här rädsla och hur barnet förhåller sig till en vuxen, som, eller en pappa i det här fallet, som har någon slags kontroll eller makt över en. Och det är ganska så här obehagligt, men ändå väldigt finstämt. Så den tycker jag man kan kika på. Och även då om man inte är van att läsa poesi, så tror jag att man kan ha mycket att få ut av den. Sen vill jag tipsa om, Anin och Mick har jag redan nämnt då, Vulkan. Axel Borenius har skrivit en essäbok som handlar om hans forskning om den vitryska författaren Svetlana
Alexievich.
Jag kan inte uttala det.
Alexievich.
Precis. Och den verkar, jag har faktiskt inte läst den, men jag började läsa den och tyckte den var jätteintressant. Jag tänkte att jag skulle läsa klart den. Och sen vill jag tipsa om Carl Koffi Ahlqvists bok Ingen ro om natten. Den här är faktiskt jättetips, måste jag säga.
Oj, vad roligt.
Och, ja, och inte sådär jättevåldsamt lång heller att läsa. Den är väl sådär 150-200 sidor. En daybook, som jag har kallat det tidigare i podden. Det är väldigt kortfattat, så utspelar sig i Malmö och Köpenhamn och på Öresundsbron. En ung svart man som, ja, man kan misstänka, påminner i alla fall lite grann om författaren själv, som har blandat ursprung då, en pappa som kommer från ett land i Afrika och en mamma som kommer från typ Öland kanske. Och han flyttar till Malmö där pappan bor och slits mellan liksom någon slags längtan efter att, ja, kanske skriva och kanske så försörja sig, men han är så tidigare 20-årsåldern kanske, ungefär. Och nu har jag, förlåt att jag är lite vag, jag har inte läst den på ett tag nu, så det är därför jag är lite vag med detaljerna, vad jag minns. Men att han blev väldigt sexualiserad och till och med börjar sälja sex till framförallt kvinnor då i Malmö och Köpenhamn. Och på något sätt är det ett medlande med den här sexualiseringen, fetischiseringen som många svarta män kan uppleva. Så det är en väldigt så här, uppgörelse med det på många sätt. Men också en uppgörelse med relationen med pappan. Så det är en väldigt så här, fin far- och son-skildring. Mm. Som är egentligen central för boken, skulle jag säga. Det handlar mycket om relationen med pappan. Den här lite komplexa relationen. Han har inte varit riktigt närvarande när han växte upp och sådär. Jag tyckte den var jättefin, verkligen. Nu, förlåt att det var lite vag recension här, för jag har inte förberett detaljer. Men jag vill bara tipsa att läsa den. Jag tyckte den var faktiskt jättebra. Och sen en sista liten tips är Ida Maria Hede, som är en dansk poet som har släppt en bok som heter, på svenska, som heter Bedårande. Det här är lite mer åt det obskyra hållet, kanske man kan säga, lite mer, eller avantgardistiska hållet. Men jag tyckte den var kul. Det handlar om föräldraskap och få barn och sådär, men den är ovanlig, lite punkig och sådär. Så om man vill läsa någonting lite ovanligt så kan man titta på den.
Wow.
Det var mina tips. Och sen vill jag tipsa om två ljudmaterial, böcker, poddar. Det ena är P3, eller P1-dokumentär, av Matilda Berggren, som är känd för att bland annat, hon var den som var med startade Ligga med P3, bland annat. Där jag också var med i panelen under några år. Inte när hon var med, men perioden efter. Hon har släppt en sån här dokumentär då, som heter De kallar oss Butch, och den handlar om hennes butchcamp, där hon bjuder in andra som identifierar sig med butch och den relationen till den rollen. Jag tror det är så himla intressant, för att jättebra dokumentär och väldigt fin, så här, fina intervjuer och samtal, men också väldigt intressant, för jag menar, förr i tiden var det ju väldigt stark så här butch-fam-dynamik inom lesbiska communityt. Idag ser man ju mycket större flora, och de nämner också i intervjuerna så här, att det finns en status att vara queer, man ska vara status, det är lite mer status att vara androgyn till exempel, än att vara butch. Liksom, det anses vara lite så här gammaldags på något sätt. Och idag ser vi också många fler som... Ja, men liksom, och idag är det många som identifierar sig som icke-binära, som kanske tidigare hade valt butch, vad vet jag. Alltså, det var intressant att lyssna på de här tankarna, och det väckte mycket tankar hos mig om så här, identitet. Och, så det kan jag tipsa om. Och även... det var faktiskt inte alls någon bok, det var ju en artist. Jag har lyssnat väldigt mycket på Alex G. Och jag tycker att jag vill tipsa om honom. Har du hört honom någon gång?
Nej. Jag tror inte det.
Här var den inkvoterade vita mannen i min lista. nej, men han är en kille i USA, New York tror jag. Som, jag såg honom på Way Out West här om året. Jag tror jag pratade om det i podden kanske. Han är kanske
det känner jag igen då.
Och det här är egentligen inget nytt, det är bara jag som har lyssnat på honom mycket och inte gjort så mycket förut. Men han började släppa musik, jag tror det var under pandemin som han blev populär på internet och fått en så här kult-following och blivit jättestor. Men om man inte har hört honom, så tycker jag när man ska lyssna på hans mest lyssnade låtar, om man gillar lite så här pop-indie och så tycker jag att missa inte Alex G. Även
det
ni som
inte
är
på
Gen Z. Ja, det var mina tips.
Jag kan ge en avslutande shoutout då till en ny podd som heter Kulturmännen. Som är
inom mina vänner. Nu kan du lite mer vita män.
ja, exakt. Nej, men det är lite med glimten i ögat det har fått sitt namn. Det är ju nämligen en podcast som jag producerar. Som du kastade åt mitt håll. De unga författarna. apropå så här, författare som är ängsliga inför sina releaser. De heter Gunnar Ardelius och Anders Rydell. Och jobbar på Statens museer och Författarförbundet och lite sånt där. Och den podden handlar om kulturpolitik och deras erfarenheter. Både som liksom författare och som verksamma inom kulturdebatten och i Sverige och sådär. Jätteintressant. Mm. Jag lär mig otroligt mycket.
Vad kul.
Ja, jag får ju in det två gånger. En gång när jag sitter och spelar in dem och en andra gång när jag klipper det. Så det blir verkligen liksom
du är med.
Plugg.
Ah, du är med.
Nu till en början i alla fall för att få det att låta vettigt.
Jag tipsade ju om dig, för jag pratade med Gunnar då. Han ville pick my brain om att ha en kulturpodd. Jag vet inte hur mycket jag kan erbjuda på den här fronten, men vi har gjort det länge i alla fall. Men då tipsade jag också om att Pontus är en utmärkt producent. Och
jätteglad. Ja, men vi har fått, det är ett sånt liksom fräscht format ju, podcast, att man bollar ju om allt från omslag till format och liksom ordning, intro ska vara här, vad ska vi göra för musik. Allt sånt där som påverkar och att den syns på Spotify, iTunes och sådär. Det tycker jag gör det spännande, att det fortfarande är så himla do it yourself med podcast.
Mm.
Att man kan liksom vara så himla direkt ut till publik och konsument. Ja.
Demokänslan. Vissa släpper böcker och vi släpper lite poddar.
Ja.
Ja, det är liksom man trycker ur sig material. Alltså, det är också lite så här, bara för att runda av med mitt resonemang tidigare. Alltså, egentligen finns det också en sån idé om att boken ska vara så upphöjd. Varför måste boken vara så? Varför måste det vara boken? Alltså, det kan ju också vara så här, en bok, ett blogginlägg. Ja. Alltså, det behöver ju inte vara...
Nej, där har vi att lära oss av de yngre.
Jag som borde vara lite mer nonchalant, jag vet inte.
Finemang. Ja, men tack att jag fick prata med dig denna härliga torsdag.
Ja,
vi hörs snart igen. Jag är tillbaka i Stockholm och då får man se vad som händer. På tisdag ska jag till Glasgow först festen och se Little Sims, min favoritartist. Och hälsa på min bror som bor där. Så jag slår två flugor i en smäll. Jättekul.
Och jag håller ställningarna på frilanskontoret.
Tack för det.
Som är
tack
min
för det.
Höjdpunkt i livet just nu. Och
njut av att springa över grönt gräs och vida ängar mot solen med din bok.
Tack snälla. Och tack för att ni lyssnar och tack för att ni tipsar. Kanske någon kompis eller liknande. Och tack för att ni läser min bok eller att ni...
Tack att ni lyssnar på Beatles.
Tack för det. Ja, precis. Och vill man uppmuntra oss, då kan man ju faktiskt lyssna på Pontus musik. The Color Red, exempel, på Spotify.
Och Pontus
både
the
Wolf, låtar
som jag kommer
och playlist.
Även i framtiden.
Men, och Pontus the Wolf.
Ja. Det blir jättebra. Följ oss på Instagram så hänger man med i allt.
Vi hörs nästa gång.
Det gör vi. Ha det så bra.
Hej då!
Hej!
Vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.